Vladimir Putin besöker Kina och solar sig i glansen tillsammans med president Xi och Indiens Narendra Modi. Men hemma i Ryssland bryr sig många mer om att bensinen håller på att ta slut när Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier blir allt effektivare. Välkomna till Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén.
In one of the world's top oil-producing countries, cars are lined up outside fueling stations as pumps run dry. Russia is seeing gasoline shortages in several regions, including Ukrainian territory it's captured or annexed. Ordinary Russians are feeling the pinch.
TV-kanalen France 24 rapporterar om långa köer vid ryska bensinstationer i bland annat Fjärran Östern och på den annekterade Krimhalvön. Priserna har stigit kraftigt och på vissa ställen har bensinen helt tagit slut. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen onsdagen den 3 september. Och med mig på länk idag har vi Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
Tackar.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios tidigare Moskva-korrespondent. Välkommen du också.
Tack.
Och här med mig i studion i Radiohuset finns Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.
Hej, hej.
Ja, Torbjörn, vad beror den här bensinkrisen på?
Ja, just nu så handlar det om Ukrainas drönarattacker mot den ryska kapaciteten att raffinera råolja och göra bensin och diesel och annat som man kör omkring bilar och lastbilar med. Så att det är den stora faktorn just nu.
Samtidigt så i ryska medier så talar man om andra orsaker som semestertider och skördetider och så vidare. Har det också en roll?
Ja, men alltså, det är ju utbud och efterfrågan i alla marknader. Så visst, det finns ju faktorer som påverkar hur mycket man efterfrågar, det vill säga om det är semester och skördetider. Men under normala omständigheter så hade ju den ryska industrin lyckas försörja så att säga den efterfrågan. Så att just nu så slår ju Ukrainas drönare mot utbudet av de här produkterna, det vill säga deras förmåga att raffinera produkterna själv. Så att jag skulle nog liksom vifta bort det lite som ett litet ryskt önsketänkande om att det egentligen inte är Ukrainas fel det här utan det är något annat. Men jag tror nog vi kan vara överens om att utan ukrainska drönarattacker så hade man inte haft den här bensinkrisen helt enkelt.
Och de här attackerna då mot oljeraffinaderierna, hur går de till, Fredrik?
Ja, Ukraina har ju börjat använda sig av svärmar av drönare. Man har också väldigt mycket mer avancerade drönare än man tidigare använt. Den där utvecklingen pågår hela tiden. Och man försöker helt enkelt överbelasta det ryska luftförsvaret så att även om de slår ut vissa drönare så kommer andra fram. Och vi har ju sett de här enorma explosionerna, ibland lokala, begränsade, men i vissa fall under de senaste veckorna har det varit stora eldhav som har synts långt omkring i regionen där det här har hänt.
Och Maria, hur rapporterar man om den här bensinkrisen i ryska medier?
Det har ju inte tagits upp särskilt mycket och till och med har varit så att de som har lagt ut bilder på sociala medier har fått veta att det där ska man inte göra. Det finns ju sådana bilder då på köer till bensinstationer och att man inte kan få köpa hur mycket man vill. Till exempel på Krim så lägger upprörda ut bilder på hur de inte ens fick köpa 10 liter bensin för att det mer eller mindre var slut och de talar om att det är tillbaks till Sovjetunionen. Men då kommer det propåer om att man inte ska tala om det här för att det här är någonting som man inte får helt enkelt berätta om utan det här ska man hålla nere.
Eldsflammor över himlen i sydryska staden Krasnodar. Efter ännu en attack mot ett ryskt oljeraffinaderi den gångna helgen. Och de här pipen i videon döljer svordomarna från de ögonvittnen som har filmat händelsen från ett fönster. Och bara under augusti månad så har det rapporterats om ett dussintal attacker mot mål inom den ryska oljesektorn. Från Sochi och Krasnodar i söder till Ostluga vid ryska Östersjökusten. Vad är syftet med de här attackerna från ukrainsk sida, Maria?
Nej, men det här är ju att visa att det finns ett sätt att komma åt Ryssland ekonomiskt genom att slå mot oljeraffinaderier och också visa att man kan nå väldigt långt in i Ryssland. Det är som ett psykologiskt krig samtidigt då, och när det då ger den här effekten att människor inte kan köpa bensin när de vill och att bensinpriserna dessutom blir mycket högre. Det här är ju, känns ju inte bra för ryssar som anser att det här är någonting som är ju deras guld, så att säga, att kunna köpa bensin till ett lägre pris än i andra länder.
Men Ukraina har ju under en längre tid attackerat mål inne i Ryssland och allt mer intensivt. Så vad är nytt nu i den här ukrainska strategin, Fredrik?
Jo, men vi såg attacker mot oljeraffinaderier i Ryssland redan förra året. Men då skickade Ukraina ofta enstaka drönare eller några få drönare. Det gjorde skada. Ryssarna fick hålla på att reparera de här anläggningarna med dess tekniska utrustning under kanske veckor ibland. Men sen var de uppe igång igen och fortsatte att arbeta. Så då handlade det ju väldigt mycket om en signaleffekt. Alltså att Ukraina visade, vi kan göra det här, ni är inte säkra. Och man kunde också använda i någon slags informationssyfte och visa att titta här, vi är inte den svaga parten hela tiden i det här kriget, utan vi har också medel. Nu, och då pratar vi om bara den senaste månaden, från början av augusti, så ser vi något helt annat. Det här är ju en stor planerad attack mot en väldigt stor del av det ryska energiinfrastrukturnätverket. Man använder då de här nya typer av drönare och man använder dem, kommer i svärmar. Men man använder också flera attacker i rad. Alltså när ryssarna kommer tillbaka och ska försöka släcka bränder och börja laga anläggningar, så kommer det en ny attack mot samma anläggning som skapar ytterligare skada och fördröjer produktion och distribution av bensin och olja mot tidigare. Så att Ukraina har ju uppenbarligen helt svängt om till att inte bara skicka signal utan faktiskt försöka skada och trasa sönder det här nätverket på riktigt.
Ryssland är ju en av världens största oljeproducenter, så vad vet vi om hur skadlig den här sortens attacker är för den ryska oljeindustrin, men också i förlängningen för den ryska ekonomin som är så beroende av oljeexporten, Torbjörn?
Ja, men alltså det är ju så att försäljning av olja och gas, det är ju Rysslands stora inkomstkälla, och det är det som hjälper upp både statsbudgeten och får fart på tillväxt och sånt under alla förutsättningar och alla tidsperioder. Och jag vill bara lägga till att det Ukraina nu gör, det är ju ett svar på att de tycker att de västliga sanktionerna mot Rysslands oljeförsäljning har varit otillräckliga och inte lett till den här minskade inkomsterna för statsbudgeten som vi har varit ute efter, som då skulle påverka Rysslands förmåga att föra krig mot Ukraina. Så att Ryssland är väldigt beroende av de här inkomsterna. Sen är det så att det är väldigt svårt för oss som sitter här att veta precis hur många veckor tar att laga det som nu Ukraina lyckas skada i de här attackerna. Och innan vi vet det säkert så vet vi ju inte riktigt, handlar det här om 10% av deras inkomster eller är det 1% eller är det 40%? Många av de här anläggningarna som man har gett sig på hittills, det är ju liksom en stor del av deras kapacitet att raffinera produkter. Men som sagt, om det tar en vecka att laga så är ju inte den ekonomiska skadan så stor, även om då signalvärdet är betydande. Men som sagt, om man fortsätter så här och om man är framgångsrik, då är det här en nyckelfaktor i att begränsa inkomsterna för Ryssland helt enkelt.
Och man har ju också stoppat exporten av just bensin. Varför gör man det i det här läget?
Nej, men det är ju för att förse den inhemska marknaden i första hand. Gör man inte det så blir det liksom lite för tydligt för folk i Ryssland att det här kriget pågår och att det har direkta konsekvenser för hur man lever sitt liv i Ryssland. Och den bilden vill ju inte den ryska sidan måla upp, så att säga.
Och sen den fullskaliga invasionen av Ukraina så har Kina blivit en allt viktigare köpare av den ryska oljan. Och just till Kina har Vladimir Putin rest i veckan. Idag när vi spelar in den här podden så har vi kunnat se honom stå in till president Xi och Nordkoreas diktator Kim Jong-un under en militärparad till minne av den kinesiska segern över Japan i andra världskriget. Och tidigare under veckan så har Putin deltagit i toppmötet inom Shanghai Cooperation Organization, en säkerhetspolitisk organisation grundad på initiativ av Ryssland och Kina.
И далее они уже втроём, взявшись за руки, сначала разговаривали, дальше жестикулировали, а потом все втроём рассмеялись.
Rysk statskontrollerad TV har fullkomligt frossat i bilder och symbolik från det här mötet i Kina. Och här beskriver programledaren Olga Skabejeva i TV-kanalen Rasia 1 hur Putin står tillsammans med Indiens premiärminister Narendra Modi och Kinas president Xi Jinping. De håller varandra i händerna, de gestikulerar och skrattar åt, som Olga Skabejeva säger, västvärldens misslyckade försök att straffa de här länderna och få dem att dansa efter västvärldens pipa. Torbjörn Becker, har de skäl till att skratta?
Ja, man kan ju tänka sig att de personligen har skäl att skratta för att de sitter fortfarande kvar vid makten i de här länderna och de dikterar hur deras befolkningar ska leva deras liv. Men om man ser de facto, någon annan människa i Ryssland skulle ju knappast skratta åt det faktum att man får sämre inkomster och att man nu inte kan fylla på bensin i bilen. Så att visst, de här tre individerna är säkert glada att de fortfarande kan styra sina länder med järnhand så att säga. Men deras befolkningar har väl betydligt mindre skäl att skratta helt enkelt.
Men det här som man pekar på i rysk TV, att de står här mot västvärlden och att ingenting som västvärlden genomför, sanktioner och så vidare, att det inte får några följder för Rysslands krig i Ukraina. Ligger det någonting i den retoriken?
Ja, det ligger ju väldigt mycket propaganda i den retoriken i första hand. Det är ju klart att Ryssland måste säga att västsanktioner är meningslösa eftersom de vill bli av med sanktionerna. Men det är ju tydligt att i alla samtal om vapenvila eller fred så säger Ryssland också att ni ska ta bort de här sanktionerna mot oss. Så att det är ju en ganska tydlig signal att de faktiskt spelar roll och att de gärna skulle bli av med sanktionerna. Sen kan man konstatera att sanktionerna har inte varit tillräckligt omfattande och vi har liksom inte sett till att de efterlevs tillräckligt väl för att vi ska se ett slut på kriget än så länge. Men de har definitivt minskat de ryska inkomsterna, de har definitivt gjort det dyrare att föra kriget i Ukraina. Så att det är ju inte en skala som är 0 till 1 utan vi är någonstans mellan 0 och 1 när det gäller hur effektiva sanktionerna är.
Men i rysk TV så kan man höra beskrivningar av den här Shanghai-organisationen som den mest inflytelserika organisationen i världen. Hur stor betydelse har den som någon slags motvikt till väst, Fredrik?
Ja, med tanke på att den har funnits i snart 25 år och vi inte hör så ofta om den så har den ju ännu inte klivit fram. Men jag tänker om man jämför med det som Ryssland ofta brukar prata om offentligt, BRICS-samarbetet, det här med de stora ekonomierna i världen, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och så ytterligare några stater numera då. Det framstår ju mer som ett moln, alltså som en dröm, som en idé som Ryssland gärna skulle vilja fungerade. Shanghai-samarbetet, den här organisationen, den är ju mera konkret. Det finns ett huvudkontor i Peking, det finns ett kontor för terroristbekämpning i Uzbekistans huvudstad Tashkent. Den har ju ändå potential att skala upp om de här länderna verkligen skulle vilja. Det stora problemet är väl att de här länderna tillsammans på den euroasiatiska kontinenten som man brukar säga, de är ju inte alltid helt i synk med varandra och en del har ju ganska stora och nära kontakter med västvärlden, Europa, USA, medan andra är mer isolerade och vill gärna närma sig varandra. Så att det finns ju ganska många frågetecken, men det är ju en möjlighet tror jag för de här länderna.
Ja, på bilderna så står ju då Putin och verkar stortrivas ihop med Kinas och Indiens ledare till exempel. Men hur väl trivs de ihop egentligen, Maria?
Ja, men man kan ju se till exempel på hur man har rapporterat resultatet från de här förhandlingarna som har varit. Och då finns det till exempel då den här nya gasledningen som skulle byggas mellan Siberia 2 då, som skulle byggas mellan Ryssland och Kina, där då det sägs att det är klart mer eller mindre från rysk sida att det finns ett avtal och att det är på gång, medan Kina inte har sagt någonting alls om det. Och till och med finns det då analytiker i Kina som har sagt att det där är förhastat och det är en process som har pågått i flera år. Det handlar om en väldigt stor gasledning som skulle frakta gas till Kina och som skulle innebära väldigt stora inkomster för Ryssland. Men det där har inte egentligen blivit någonting alls vid det här mötet, om man förstår den kinesiska rapporteringen om det. Och det enda konkreta som har kommit från det här mötet är att nu kommer bli lättare för ryssar att åka till Kina utan visum. Och det kan ju redan medborgare från 70 länder, så att det är väl inte så stort resultat egentligen.
Men Kina och Indien har ju blivit allt viktigare för Ryssland på grund av västvärldens sanktioner. Så hur beroende är Ryssland av de här länderna för att fortsätta sitt krig i Ukraina, Torbjörn?
Ja, de är ju helt avgörande för Rysslands inkomster. Det är ju de som köper den ryska råoljan som är liksom den stora inkomstkällan för Ryssland som land. Och där ligger ju faktiskt Indien nu före Kina i hur mycket råolja man importerar. Kina spelar ju dessutom rollen som de som försörjer både Rysslands vanliga konsumtion men också väldigt mycket insatsvarorna in i militärindustriella komplexet när de producerar robotar och drönar med massa komponenter. Så att utan Kina och Indien så skulle ju Ryssland verkligen ha problem att fortsätta det här kriget.
Ja, nyss pratade vi om bensinkrisen i Ryssland och regelbundna attacker mot den ryska oljeindustrin. Vad gör det för Kinas och Indiens förtroende då för Ryssland som samarbetspartner och pålitlig affärspartner, Torbjörn?
Ja, än så länge så har man ju riktat in sig på liksom raffinaderierna, medan då Indien och Kina köper ju råolja från Ryssland. Så att i det läget som de här attackerna inriktar sig mot exporthamnar och annan infrastruktur som just förser Kina och Indien med råolja, då skulle det nog göra ett ganska stort hål när det gäller pålitlig samarbetspartner. Men än så länge har man inte riktat in attackerna riktigt på det. Men jag tror att det får vi nog se här förr eller senare helt enkelt.
I slutdokumentet från mötet i Kina så tog man upp bland annat kriget mellan Israel och Hamas. Man fördömde israeliska attacker mot Iran. Och så pratade man om läget i Afghanistan bland annat. Men Rysslands krig i Ukraina, det nämndes inte med ett ord. Varför då, Maria?
Nej, men det här är ju balansgången som de här länderna går. Dels så i Kinas fall kan man träffa då Zelensky och man kan försöka framstå som att man är neutral. Men samtidigt så utan de här ländernas stöd så skulle ju Ryssland inte kunna fortsätta kriget eftersom man behöver en ekonomi för att hålla det militära systemet igång. Men det är så att säga det som man överhuvudtaget inte vill ta upp för att det blir problematiskt om man skulle göra det. Och jag menar, Nordkorea har ju även försörjt med soldater och många har dödats i kriget. Och jag såg den sista bilden nu när de lämnade varandra så kramade Kim Jong-un och Putin om varandra och Putin hälsade honom välkommen snart i Moskva. Så att det sa väl en del om hur det kommer fortsätta.
Och det har ju som vanligt varit en dödlig vecka i Ukraina. I huvudstaden Kiev dödades minst 23 människor, däribland 4 barn, under omfattande drönar- och robotattacker i förra veckan. Och även EU-delegationens kontor förstördes delvis i den här attacken. Ryska försvarsministeriet hävdar som vanligt att man bara riktade in sig mot militära mål. Att Kiev drabbas på det här sättet är ändå relativt ovanligt. Varför händer det här just nu, Fredrik?
Ja, vi har ju sett på väldigt kort tid hur Ryssland har skruvat upp attackerna, inte bara mot Ukraina i stort och ibland till och med mot västra Ukraina, utan just Kiev har ju blivit ett fokus med väldigt stora mängder, alltså hundratals drönare. Bara i natt så såg vi återigen en jätteattack och vi har även robotar som skickas in i samma veva. Och efter att Trump och Putin träffades i Alaska så framhölls det ju som att nu var man på väg någonstans och det här var liksom något steg mot någon fred. Men alla de här attackerna som jag har sett på väldigt nära tid nu signalerar ju någonting helt annat. Att Ryssland är inte dugg intresserat av att sätta sig vid förhandlingsbordet. De har tänkt sig att man ska knäcka Ukraina och då ser man de här vågorna av drönare kväll efter kväll nu.
En annan nyhet som fått stor uppmärksamhet är hur den tidigare talmannen i Ukrainas parlament, Andriy Parubij, sköts till döds i staden Lviv i västra Ukraina i lördags. En person har gripits och enligt ukrainsk polis så leder spåren till Ryssland, även om man från rysk sida förnekar all inblandning. Och själv har en gripne sagt att han ville hämnas på ukrainska myndigheter genom det här. Maria, vad tänkte du när du hörde om den här dödsskjutningen?
Det är svårt att inte tänka annat än att spåren går till Ryssland trots allt. Och den här gripne personen då, han har ju också sagt att han vill bli utväxlad så att han kan söka efter sin förmodligen döde son som då ska ha dödats i kriget, en ukrainare. Och att det här var ett sätt då att få komma till Ryssland, vilket ju också blir lite konstigt. Det är jättemånga ukrainare som ändå åker till Ryssland, så varför skulle han inte kunna ha åkt och letat efter honom? Sen har det också sagts att det är en hållhake. Det här var en person som också ukrainare kanske var tveksamma till, eftersom han hade tidigare ganska nationalistiska, hårdföra åsikter. Han mildrade dem och tillhörde ju på slutet Petro Poroshenkos parti. Så hans mer hårdföra nationalistiska linje ändrades ju över tid. Men det är svårt att se att det inte skulle kunna finnas ett ryskt spår med, för att det här är ju ett sätt att visa att ingen går säker.
Ja, vad säger du, Fredrik?
Det är intressant att Parubi har ju varit som ett slags spöke i den ryska propagandan. Han har framhållit som en person som har legat bakom så mycket saker som ingen enskild person kan ligga bakom. Man slänger in hans namn i rapporter kring saker man påstår händer och negativa aspekter av Ukraina. Och det har pågått i ganska många år, så att man har ju byggt upp den här fantombilden av den här hemska personen. Som ju har komplicerade saker i bagaget, men som ju har fått liksom klä skott för så mycket i den ryska propagandan så att det har varit absurt ibland.
Och med det så har vi kommit fram till den sedvanliga slutpunkten i podden Veckans Kremlologi, en spaning i tiden. Maria, veckans kremlologi från ditt håll.
Jag måste nämna en av de viktigaste ryska nyhetskällorna som är i exil, Medusa, som nu vädjar om ekonomiskt stöd, för annars tvingas de lägga ner efter att de då har redan sänkt löner för de journalister som finns där och sparkat många också. Det här är en nyhetstjänst som är placerad i Riga i Lettland, och det finns många andra som har tvingats omlokalisera och som förmodligen har exakt samma problem just nu.
Fredrik, din spaning?
Ja, jag tänkte på det vi har sett nu de senaste dagarna från Kina och världsledarna som har träffats. Och Kina som hela tiden säger att vi har ingenting med Rysslands krig i Ukraina att göra och vi håller oss utanför och vi är neutrala. Nu kom det ju lite olyckligt för Kinas del precis en rapport om att en nedskjuten drönare, det var inte en riktig Shahed-drönare, sån här iransk, utan det var en så kallad attrappdrönare som används för att lura det ukrainska luftförsvaret. Den innehöll en videofilm som tillverkarna hade lagt in som en slags testfilm. Och när man gjorde en sökning på var den här filmen kunde vara ifrån, så kom man fram till att den var filmad från ett kontor i Shenzhen i Kina. Så att spåren leder hela vägen tillbaka till en speciell fabrik och ett speciellt kontor i en byggnad i Shenzhen. Så att uppenbarligen är det så att det finns kinesisk teknologi i den ryska armén. Vi vet bara inte hur mycket.
Vad har du sett, Torbjörn Becker?
Ja, jag har framförallt sett den här familjebilden som man brukar kalla det, som de här stora ledarna tar när de träffas, från det här Shanghai-mötet. Och där kan man ju konstatera att den uppställningen är ju ett gäng gubbar i övre medelåldern. Och då kan man ju tänka sig att vi med tiden här nu kommer få kryssa av en och en av dem. För de kommer inte heller leva för evigt. Så att om man vill ha någonting positivt ut av det här mötet, så kan man ju konstatera att en dag inom en inte allt för lång framtid hoppas jag att vi kommer få se ett betydligt mer öppet samtal med de här länderna. Utan de här ledarna som är med på bilden.
Och det var allt för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och vill du höra mer om mötet i Kina mellan Putin och Xi, lyssna gärna på vår systerpodd Radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio. Tekniker Christian Barter, producent Stina Fischer, och jag heter Johanna Melén.